Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Den blå hästen avsnitt 4 som är då del 2 om Tysklands historia. Jag heter Malin Åkersten Triumf och med mig i studion så har jag min pappa Ulf. Hej!
Hej!
Och även min mamma Ulla Scholhaup. Vi, jag tänkte att vi går väl bara rast på där vi slutade. För förra gången så hade vi kommit fram till Tyskland och andra världskriget. Och du hade precis berättat om att England hade förklarat Tyskland krig.
Ja, och det låter ju lite konstigt, men det var så faktiskt. Det var en massa allianser man hade sinsemellan. Och när Hitler eller Tyskland anföll Polen så var England tvingad att förklara Tyskland krig. Och sen gjorde Frankrike det också.
Och varför gjorde Frankrike det?
Och de hade en pakt med England om att när England förklarade krig så måste Frankrike göra det också.
Mot samma person?
Ja.
Eller land?
Ja.
Jaha. När bestämdes det här då?
Ja, det var tidigare. Det var nog efter första världskriget skulle jag tro.
Mm. Tyskland hade ingen sån. Nej. Som krigskompis?
Nej, krigskompis hade de, men det var Mussolinis Italien och de var inte mycket värda. Mussolini var grundare av fascismen i Europa. Och tyskarna, eller framförallt Hitler, beundrade Mussolini väldigt mycket. Var på studiebesök där nere och såg alla hans tjusiga parader och sånt.
Men vad är det för skillnad egentligen med nazism, mellan nazism och fascism?
Ja, fascismen är väl den ideologiska rörelsen, som den fanns lite överallt i Europa. Men nazismen, den var Hitlers och hans anhangs ideologi.
Förresten, betyder nazism någonting? Alltså, vad betyder ord? Var kommer det ifrån?
Det vet jag inte.
Vet du det, mamma?
Ja,
det
är ju
nationalsocialism. Ja, såklart. Ja, det är klart. Och fascismen är tidigare än så.
Ja.
Och den är baserad på samma grej ungefär. Ja, övermänniskor och undermänniskor.
Ja, just det. Det är Nietzsche som ligger bakom.
Där också alltså? Mm. Det hade den aldrig kunnat ana, va?
Nej, knappast. Sen så blev det ju så att Polen förlorade med en gång. Och då hade Hitler och Stalin en pakt. Och den gick ut på att man skulle dela Polen.
Så han hade lite av en krigskompis?
Ja, fast det var ju väldigt... De var ju i princip motståndare.
Men varför... Det där har jag inte riktigt fattat. Varför gick de ihop?
Ja, det kallades för Ribbentrop-pakten. Och Ribbentrop var tysk utrikesminister. Och han åkte som en skottspole mellan Berlin och Moskva. Mm. Och lyckades förhandla fram den här pakten. Man ville ha lite lugn och ro i öster tills man hade rustat färdigt. För hela nazismens ideologi, det gick ju ut på att anfalla Sovjet och ta de områden som fanns där och besätta dem med tyskar. Så tyskarna fick mera mark och blev rikare. Det var lite för tidigt här. Och därför så ville man hålla Stalin vid gott mod. Mm-hmm. Så man hade en pakt och den var ju ganska omfattande. Den innebar att man delade Polen, hade man ju gjort tidigare, har vi ju varit inne på. Och sen fick Stalin fritt fram i Baltikum. Så han tog de baltiska staterna och Finland. Och det var det där berömda finska vinterkriget. Och Stalin trodde att man bara kunde marschera in i Finland. Så han skickade andra eller tredje klassens trupper dit. Så finnarna vann en förfärlig massa slag. Det gick inte så bra för de sovjetiska trupperna. Men de hann bomba lite grann i Helsingfors. Och, ja. Sen skickade de duktigare trupper dit. Och då besegrades ju Finland. Det var ett pyttelitet land jämfört med Sovjet.
Och det här är väl lite senare, va? Det här med Finland och finska vinterkriget. Och så. För att, vad hände liksom direkt efter att man hade gått in och delat upp Polen då?
Då gick Sovjet in i de baltiska staterna och sen anföll man Finland.
Jaha.
Men i Västeuropa hände ingenting. Det kallas på engelska för the phony war, låtsaskriget, mellan augusti 39 och april 40. Det hände ingenting, det var väldigt lite aktiviteter.
Hur kommer det här sig då?
Ja, det vet man ju inte riktigt. Tyskland var inte beredd att anfalla. Det var ju så att det här med Polen kom som en total överraskning för Hitler. Han hade ju räknat med att alla väststater skulle vara lugna med det. Och de var inte beredda helt enkelt. De måste rusta i Tyskland. Och det gjorde de. För på våren 40, då marscherade de rakt in i Danmark, åkte med krigsfartyg upp till Norge och tog Norge också. Norge var lite svårare. Danmark la sig platt. Där hände ingenting överhuvudtaget. Inga strider eller någonting. Men i Norge var det ju en hel del strider. Och sen så senare på våren, då ansåg den tyska armén att den var färdigrustad. Så då anföll man Västeuropa.
Okej, så det var alltså etta Polen, tvåa Danmark, trea Norge.
Ja.
Och sen
Danmark och Norge var samtidigt. För att tyskarna ansåg inte att behövde man inte lägga ner så mycket kol på. Det var 9 april 1940. Som jag kommer ihåg av en speciell anledning.
Ja, för du fyllde ju faktiskt 3 år då.
Ja.
Men vi ska prata om det när vi pratar om Norge och Sverige, tänker jag. Men man stannade alltså där, vid Norges gräns.
Ja, och ett starkt skäl för att besätta Norge, det var att man ville ha de norska fjordarna som baser. För att den svenska järnmalmen var livsviktig för Tyskland. Den bröts ju i Kiruna och Malmberget, fördes med tåg ut till Narvik och där gick malmbåtarna. Och England behärskade ju haven även här. Så att tyskarna var väldigt angelägna om att stoppa in lite slagskepp och annat i de norska fjordarna för att försvara de här malmbåtarna när de gick ner i Europa. Det var skälet till att man gjorde så här helt enkelt. Men sen så hade de rustat färdigt. Och då slog de till emot Holland, Belgien. Man gick in vid Ardennerna.
Var ligger Ardennerna?
Det ligger i östra Belgien. Och besegrade Frankrike väldigt snabbt. De hade ju, så har vi pratat om tidigare, sin berömda eller beryktade Maginot-linjen som de trodde skulle rädda dem. Men tyskarna åkte norrut och kom på baksidan av Maginot-linjen.
Precis, vi har ju pratat om den där muren som inte fyller någon funktion överhuvudtaget.
Nej.
Visade sig.
Nej.
Just det, så då går de alltså in i Frankrike.
Ja, och där fanns en brittisk expeditionskår. Och
vad är det?
Ja, det var en mindre armé. Inte så välutrustad som tyskarna, så att tyskarna sköt ju dem framför sig ända till Atlantkusten. Och där var den berömda evakueringen i Dunkirk, eller Dunkerque som det heter på franska.
Ja, det är klart det gör.
Där man lyckades rädda flertalet med hjälp av jagare och folk ställde upp med motorbåtar och segelbåtar och allting. Men man lyckades få över flertalet till England.
Alltså soldaterna. Tillbaka,
ja.
För att de skulle kunna få hjälp att retirera.
Ja, Tyskland tog ju Frankrike väldigt snabbt och satte upp en en regering i en badort som heter Vichy. Och där var det fransmän som skulle styra Frankrike under kriget. Chefen för den där regeringen, det var en gammal fransk krigsgeneral, hette Pétain. Och sen fanns det ett antal andra också. Det var ju ingen regering egentligen, utan de lydde ju helt under tyskarna och var tvungna att göra exakt vad tyskarna sa åt dem att göra.
Men var de nazister?
Ja, en del var. De deltog ju väldigt aktivt vid slutet av kriget i judeförföljelserna. Men det var inte, alla var inte det, utan de var nationalister och ja, de ansåg att de gjorde rätt, att de räddade Frankrike. Hade tyskarna haft en regelrekt ockupation så hade det blivit mycket värre, ansåg de.
För det här var inte en ockupation, utan det här kallades då något annat.
Ja, det var en man hade en del som var ockuperad och en som inte var ockuperad. Men i praktiken så var det ju en ockupation. Men sen hade de en lite formell makt de där i Vichy. Men det var en madjur Gestapo och alla tyska makthavare satt ju där. Man hade massor med folk i Paris. Som var ju så också att det här ansåg vara rena smörjobbet bland krigsgeneraler och höga officerare överhuvudtaget som sen kom och strida i Sovjet. De var på permission i Paris och roade sig. Så det vimlade av tyskar i Paris och andra större franska städer. En del jobbade där och andra var där och roade sig.
Som i Inglourious Basterds.
Just precis.
När är det här då? När upprättades Vichy-regimen ungefär?
Ja, det måste ju ha varit våren 40 när de gick in.
Det var liksom, ja, för det var land nummer 4 man, eller ja, det blir det ju inte eftersom man gick in genom Holland och Belgien. Ja. Tog man dem också på
i farten? Tog man på vägen bara. Ja. De var ingenting man räknade med.
Nej. Och sen då, gick man ner i Spanien då, eller?
Nej, Spanien var ju, det hade Franco just vunnit inbördeskriget. Och Hitler åkte ju ner till Spanien då och då och försökte få Franco att gå med. Han ville ju att Spanien skulle inta Gibraltar som var ett lås för Medelhavet och som var en brittisk koloni. Hade Spanien erövrat Gibraltar så hade de brittiska kolonierna, Malta framförallt, Suezkanalen och annat, drabbats väldigt hårt. Men det gjorde han inte, utan han bara försökte komma med invändningar hela tiden. Att Spanien var så utmattat efter inbördeskriget. Så han förklarade sig neutral. Och det var ju lite märkligt, för han var fascist även han ju. Och hade fått hjälp av både Mussolini och Hitler under det spanska inbördeskriget.
Och tyckte Hitler att det var okej då?
Nej, han blev ju sur. Men han kunde ju inte göra något. Han kunde ju tvinga Franco och inta Gibraltar.
Nej, men han hade ju kunnat gå in i Spanien och bara ta hela Spanien.
Ja, det var inte hans primära intresse. Hans primära intresse var ju att få ryggen fri så att han kunde anfalla Sovjet. Det var hans stora strategiska mål.
Känns det himla dumt.
Sen så, för att få ryggen fri helt och hållet, ja, så anföll han ju Storbritannien. Och det här var sommaren 40. Och hotade med att göra en invasion. Och de blev ju jätterädda i England. De satte ju upp den här, jag vet inte om någon har sett den här Dad's Army. Det var en hemvärnskår som man satte upp, som satt och spanade ut över brittiska kanalen, eller engelska kanalen, för att se om det kom några tyskar. Men det blev ju allvar sen när de tyska jaktplanen och bombplanen började bomba flygfälten. Började börja med i England. Men sen var det var inte bara Göring var ju chef för tyska flygvapnet. Och det var en väldigt framgångsrik strategi det här att bomba flygplatser. Så England höll ju på att gå på knäna. De producerade visserligen väldigt mycket jaktplan, men tyskarna bombade och sköt ner dem när de stod på marken till och med. Väldigt många fler. Men sen var det något snille, jag kommer inte ihåg om det var Hitler eller Göring själv, som kom på att det där var inte så effektivt att bomba flygfält, utan man körde bombare mot London istället och Southampton och massor med städer. Och det här är det berömda slaget om Storbritannien.
Och när är vi nu då?
Ja, sommaren 40. Och det höll på hela sommaren, och de bombade ju London sönder och samman, framförallt East End och Quebec-området ut efter Themsen. Men även kanalstäderna som Southampton och vad de nu heter allihopa. Birmingham långt upp också. Man hade flygflottor som gick från flygfält i Norge och bombade upp i Skottland också.
Nu är det ändå bara, eller bara, men det är alltså luftangrepp vi snackar.
Ja, det är luftangrepp. De hade en plan som hette Örnen eller något sånt för att landstiga. Men den förutsatte att de hade luftherravälde. Och det fick de inte. Och nu kommer en till sån här teknisk överlägsenhet.
Mm, vi återupprepa vad vi har kommit fram till när det gäller att vinna krig. Det är alltså teknisk innovation. Det är en fantastisk härförare. Det kan vara psykologisk krigsföring. Var det något mer?
Nej, det var det.
Ah, okay. Mm.
Här var det teknisk innovation. Engelsmännen hade uppfunnit radarn. Så de satte upp radarstationer i sydkusten. Skickade de upp sina Spitfires och Hurricanes och lyckades skjuta ner dem, för att bombplanen var inte särskilt... De kunde inte försvara sig så bra, utan de hade Messerschmitts med sig.
Vad är det nu då?
Det är tyska jaktplan som var väldigt bra på den här tiden. Det var ju de här berömda luftduellerna, de åkte runt och sköt på varandra. Messerschmitt hade kanoner och Spitfires och Hurricanes hade kulsprutor.
Ja, så radarn i alla fall. Toppen grej.
Ja, det var verkligen en toppen grej. Det räddade nog Storbritannien. För att sen utvecklades radarn så man kunde ha den på fartyg. Och då kunde man spana upp ubåtar på det sättet också.
Mm.
Så tyska, ja, eller engelska jagare hade radar. Och lyckades, när kriget var slut hade man mer eller mindre utplånat alla ubåtar, och de var ett väldigt stort bekymmer vid den här tiden.
Men alltså, vad är grejen med ubåtar då? De sänker stora
handelsfartyg.
Okej. Var det en ny grej med ubåt?
Nej, det fanns under första världskriget också, men de var utvecklade. Första världskrigets ubåtar, det var fartyg som kunde gå ner.
Mm-hmm.
Men det här kunde gå under vatten också. De hade batterier som kunde gå under ytan.
Låter så himla strömförande, tycker jag.
Ja, men det var det.
Ja. Så tyskarna tog alltså aldrig luftherraväldet över.
Nej.
Men jag vet, jag har läst en bok som var så himla bra som heter Godnatt Mr. Tom. Som handlar om en liten pojke som får flytta ut från England för det var en massa bomberier.
Mm.
Och man var alltid rädd för att tyskarna skulle komma och ta över.
Mm.
De gjorde alltså inte det
på
marknivå.
Däremot så var det ju väldigt många barn som evakuerades ut till landsbygden.
Mm.
Runt om i Storbritannien eller England. Eftersom luftherraväldet var förutsättningen för den här örneninvasionen, så blev det ingen invasion.
Och sen då? Sen när överger man sina försök då att ta över Storbritannien?
Ja, det gör man. Man skickar väl lite bombplan då och då, men det var ganska meningslöst eftersom man hade sin radar och sina jaktplan i England. Så att man lät England vara, helt enkelt. Man fortsatte ubåtskriget däremot och försökte svälta ut England. Det var det som var tanken med det. Man torpederade livsmedelsfartyg, oljetankers och allt som flöt överhuvudtaget.
För på den här tiden så fanns ju inte tunneln mellan Dover och Calais.
Nej.
Nej.
Men då ansåg Hitler i alla fall att England skulle besegras genom att man svälte ut dem. Så då började han planera för sitt stora fälttåg mot Sovjet.
Vid den här tiden så har man alltså tagit över Norden i stort sett då.
Mm.
Man har tagit över Frankrike.
Mm.
Och man är kompis med både Spanien och Italien.
Ja.
Man har tagit över Österrike.
Mm. Det gjorde man tidigt.
Ja. Och vad är kvar liksom?
Balkan.
Och vad händer där då?
Jo, under tiden som tyskarna rustade för jättestora fälttåget mot Sovjet, så tyckte Mussolini att nu har tyskarna gått för långt. Nu måste han börja göra något också. Så han utrustade, eller gjorde de väldigt dåligt, men han skickade i alla fall över en massa soldater över Adriatiska havet till Albanien för att ta Grekland, trodde han.
Varför Grekland?
Ja, det var väl det rikaste landet där. Albanien var ett fattigt land. Men han tänkte ju sen att han skulle gå vidare upp genom Jugoslavien och hjälpa Hitler mot Sovjet för att sen få en liten del av bytet där också.
Just det, och i förra avsnittet när vi pratade om fred, om president Wilson i fredsuppgörelsen efter första världskriget, då berättade du att han hittade på Jugoslavien, Wilson alltså.
Ja, det var inte han personligen, men i Versaillesfreden så skapade man Tjeckoslovakien och Jugoslavien.
Som tidigare hade varit fristående länder.
Ja, Tjeckoslovakien ingick i det österrikiska kejsardömet. Det hette Böhmen och Mähren på den tiden. Men stora delar av Balkan ingick också i det österrikiska väldet. Men Österrike skulle ju straffas efter första världskriget, så man tog bort det där och så skapade man de här staterna.
Mm. Men så Mussolini gick alltså in i Albanien?
Ja, vi bara åka rakt över. Sen skulle han då vandra ner till Grekland, men det gick åt skogen fullkomligt. Grekerna samlades och slog den italienska armén. Och det här kunde ju inte Hitler acceptera, så han var tvungen att skjuta upp invasionen av Sovjet ett antal månader. Så han hade tänkt att gå ut mycket tidigare under 1941. Men han var tvungen att skjuta upp den och skicka ner sina elittrupper till Balkan och tog hela Jugoslavien och stora delar av Grekland. Tog Kreta också med en berömd luftlandsättning och alltihop. Och det här har ju skrivits hyllkilometer om att det var ett antal månader som Hitler förlorade i anfallet mot Sovjet.
Hur menar du då?
Jo, han hade tänkt, nu kommer jag inte ihåg exakt när han hade tänkt, men det var ju i juni som det skedde, kriget mot Sovjet. Men han hade tänkt att gå in i kanske i februari, mars eller någonting. Men då kom den olyckliga invasionen av Mussolini.
Men vad spelar det för roll då? Var det liksom att han hade...
Ja, men om du tittar på resten av kriget så hamnade den ryska armén snart i den ryska vintern. Alla planer från Tyskland gick ut på att man skulle i princip vandra rakt in i Sovjet och ta Moskva. Och att det skulle vara en promenad i stort sett. Och det var det, men det gick lite långsamt. För att de hade ju partisaner och annat som hindrade.
Partisaner?
Ja, de var irreguljära krigare. Tyskarna var ju rent ut sagt förjävliga i Sovjet. De brände byar, sköt folk, våldtog och betedde sig ungefär som på 30-åriga kriget. De tog allt som fanns överhuvudtaget. Och då blev sovjetfolket blev ju sura på tyskarna, förbannade helt enkelt. Och skaffade vapen, sköt en tysk och tog deras kulsprutor eller gevär och anföll sen tyskarna. Och det här hindrade tyskarna väldigt mycket. Så när de kom fram till Moskva, då var det vinter.
Och samtidigt så var elitstyrkorna nere i Grekland?
Nej, de var tillbaka. Men det tunnade ju ut det tyska anfallet genom att man måste ockupera Jugoslavien och Grekland. Så att på det sättet så hade det en väldigt stor betydelse för krigets utgång sen.
Att när man väl kom upp till Moskva, då var det vinter.
Ja.
Så det pågår på östfronten då. Vad pågår samtidigt och när är vi förresten?
Vi är i hösten och vintern 40-41.
Mm. Och vad händer i övrigt då?
Ja, i övrigt så händer det att om det var Hitler eller om det var hans generaler som hade en genial idé om att om man tar Sovjet, det hade man ju räknat med att bara vandra in i Sovjet, så kunde man gå ner över Mellanöstern och ta de rika oljestaterna där. Och för att underlätta det så skickade han ner sin favoritgeneral till Nordafrika. Och det gjorde han vid den här tiden. Och det var Rommel. Rommel har ju skrivits om det, har gjorts filmer om det. Han var en väldigt duktig general. Så att han vann ju massor med slag och intog Tobruk som är en stad i Nordafrika.
Förlorad, i vilket land?
Libyen. Och var på väg att inta Kairo.
Och han kom alltså västerifrån.
Han kom västerifrån.
Och skulle liksom gå runt Medelhavet och möta upp Mussolini-gänget.
Ja, han skulle upp i Mellanöstern. För målet var ju olja. Tyskland hade ju inga olja.
Mm.
Så att de var tvungna att skaffa sig olja. Och det gjorde man, försökte man göra genom de här krigstågen.
Mm.
Kort om Rommel bara. Han, som sagt, var en duktig general. Men de hade inte ordnat hans underhåll. Underhållet gick över Medelhavet och Medelhavet behärskades av engelska flottan. Så de kunde ju ligga där och skjuta ner med ljudbåtar och kryssar och annat. Skjuta ner hans oljefartyg som kom där. Han hade ont om olja ständigt och jämt. Och ammunition och nya tanks. När man, allt det där kunde de skjuta.
När kom de ifrån?
De kom genom Gibraltar.
Ja, just det. För de kom utifrån, så att säga.
Ja. För, när 41 är slut, där Tyskland är i Ryssland och krig, eller i Sovjet och krigar, så var det en annan makt i världen som vaknade till liv. I december 41 så bombade japanerna Pearl Harbor.
Och det där tycker jag har varit så himla konstigt. Var kommer de ifrån?
Det var en militaristisk stat också. De var ju förbund. Det blev ett förbund med tiden med Hitler, Mussolini och Tyskland, Italien och Japan. De hade egentligen ingenting med det här kriget att göra, för att de hade ju under 30-talet försökt att ockupera Kina.
Mm.
Och det lyckades de ju med. De gick vidare ner i Vietnam och Burma och allt vad det var. Sen var de ju intresserade av olja även de. Och oljan fanns på de nederländska öarna, Borneo, Java och annat. Och för att komma dit så måste de behärska havet. Och då hade de räknat ut att om vi bombar Pearl Harbor så blir den amerikanska flottan bombad också. Så kan vi åka ner till Borneo och Java och ta vår olja.
Så det här var egentligen lite bara av en timingfråga?
Ja, jag var timing helt och hållet.
Förlåt att jag avbryter, men var alltså USA inte involverade i det här läget innan alltså?
Nej. Det finns någon rörelse i USA som heter isolationism heter det. Och den var väldigt stark här under 40-talet.
Isolationismen?
Ja, och Roosevelt försökte ju, han var ju kompis med Churchill. Och Churchill var ju statsminister eller premiärminister i Storbritannien. Han hittade på en massa tjuvtrick för att ge England krigsmateriel och mat och annat.
För men, officiellt så skulle USA alltså inte bry sig om andra länders affärer.
Nej, men japanerna gjorde ju det stora misstaget och anfalla i USA. Vad man än säger om USA så har de enorma resurser. Så att flottan blev visserligen svårt skadad. Japanerna kunde åka ner till de här öarna, men USA kunde ju snabbt bygga upp flottan igen.
De var väl rätt glada över för att få användning för sin krigsindustri?
Ja, det var de antagligen.
Var ligger Pearl Harbor?
I Hawaii, alltså ganska nära USA. Men det som är viktigt för vår historia, det är att Hitler korkat nog förklarade USA krig efter Pearl Harbor.
Hur kan han göra det?
Ja, det har också skrivits hyllmeter om varför. De var segerrusiga. De trodde fortfarande de skulle vinna i Sovjet. Och så till USA, det är en fredsälskande nation. De är ingen farliga.
När skedde det här med Pearl Harbor?
Det var i december 41.
Samtidigt alltså som tyskarna är uppe i Ryssland.
Ja.
Hade de kommit upp till Moskva då?
Ja, det hade de.
Stod de och slogs i Moskva då? Alltså?
Ja, de slogs i Moskva. Fast sen så drog de sig neråt. För det var fortfarande så att det fanns ju olja nere i Kaukasus.
Mm. Är det där de håller på med gasledningar och sånt där idag?
Ja, det var de oljefyndigheterna som tyskarna ville åt. Väldigt mycket i andra världskriget handlar om olja. Framförallt för tyskarna. Nu kom man aldrig så långt. Man fick inte tag i någon olja där nere. Man fastnade i en stad som hette Stalingrad. Och där höll man på och man intog en stor del av staden. De sovjetiska trupperna försökte hindra tyskarna. Det slutade med att man var där en hel vinter. Och det slutade med att på vårkanten, ja, vid senvintern, så förlorade tyskarna det stora slaget vid Stalingrad.
Mm-hmm. Vänta, jag måste bara fixa din mick, pappa. Vänta.
Mm.
Okej, nu är jag tillbaka. Ja, så de förlorade det stora kriget vid slaget vid Stalingrad.
Ja, och det här fick ju då en enorm psykologisk betydelse att en hel armé, sjätte eller sjunde armén eller vad den heter, blev tillfångatagen. Och de fick paradera i Moskva och skämmas ordentligt. Samtidigt, nere i Nordafrika, eller samtidigt, det var något tidigare men ändå, så förlorade Rommel ett stort slag utanför Kairo, eller Alamein. Och det förlorade han därför att han hade inte tillräckligt med tanks, inte tillräckligt med olja. Och det satt en brittisk general i Kairo, Montgomery, som bara väntade och väntade och väntade på att få mer och mer tanks och mer soldater. Till slut hade han så mycket så att han vågade gå till anfall. Och då vann han. Och de här två slagen, det betecknar tyskarnas återtåg, eller tyskarnas förlust egentligen av andra världskriget. Och det var så tidigt som 42-43. Sen gick det bara ut för. Amerikaner och engelsmän invaderade Nordafrika. Tyskarna förlorade allt inflytande där, även italienarna. Med tiden så kapitulerade Italien och då trodde amerikanerna framförallt att det skulle bara gå och vandra in i underifrån mot Österrike och Tyskland.
Mm.
Men tyskarna hade en oerhört skicklig general som var duktig på försvarsstrider, och det där kriget i Italien drog ut ända till krigsslutet.
Han hette, vad heter han?
Kesselring. Och man hade tänkt sig att gå via Italien, gå in i Frankrike och ta tyskarna där också, men de hade fullt få att försvara sig helt enkelt.
Så hur gjorde man då?
Ja, man försvarade sig.
Det var inte så att de allierade bara, vi byter strategi och tar dem från Belgien.
Nej, det kom mycket senare. Här höll man på och slogs i bergstrakterna uppe i Apenninerna. Det finns ett berömt kloster som heter Monte Cassino där tiotusentals människor dog. Man bombade till slut det här klostret och Vatikanen blev ju störtsura. Det här var ett heligt kloster i katolicismen.
Mm.
Men det här var ju trots allt inte så strategiskt viktigt. Det viktiga var ju att Sovjet besegrade tyskarna i slag efter slag efter slag och närmade sig till slut den tyska gränsen. Och Stalin var ju störtsur över att amerikanerna inte invaderade västerifrån. Men de ville ju inte riskera någonting, utan de skulle ju bygga upp en jättestor armé i England. Och med tiden kom ju D-dagen.
Men vänta här nu fattar jag inte. Vilka var det som inte ville riskera något?
Amerikaner och engelsmän. De ville ha tillräckligt stor trupp och tillräckligt mycket fartyg. Och tillräckligt mycket konstgjorda hamnar som man kunde boxera över kanalen och lägga i Frankrike. För att kunna landsätta tanks och kanoner och annat som man behövde.
Okej, så ryssarna går alltså österifrån, trycker tyskarna framför sig.
Ja.
Man jobbar sig liksom nere i norra Italien, jobbar man på samma sätt, trycker tyskarna in mot Österrike,
ja,
och Schweiz.
Det gick inte så bra där.
Nej, just det. Men det, i alla fall inte att de jobbade sig inte neråt.
Nej.
Okej, så att, men och Stalin är förbannad.
Det kan man säga. För att det dröjde ända till i juni, 6 juni 1944, innan D-dagen kom.
Mm.
När de hade samlat tillräckligt mycket kanoner och tanks och allt vad det var.
Mm.
För att våga gå över kanalen. Och det gjorde de då. Och tyskarna satt på vissa områden som var väldigt starkt befästa. Där tyskarna hade kanoner och flygplan och tanks och annat. Så att det var många som dog.
Mm.
Det fanns de här berömda, vad heter de? Idaho Beach och allt vad de hette.
Just det. Och den här bilden med någon amerikansk soldat som springer med någon amerikansk flagga. Det är en helt på andra sidan jorden förresten.
Ja, det var Iwo Jima.
Ja, ändå ganska likt. Ja. Idaho, Iwo Jima. Okej.
Men det här var ju, de hade alltså en enorm teknisk överlägsenhet. De så kallade allierade.
Mm.
Men de hade ju inte stridsvana. Så här var det alltså ett antal småpojkar. De här människorna var ju 18-20 år. och som plötsligt blev satta att kriga mot erfarna tyskar som har krigat i stort sett hela sitt liv.
Men de fanns kvar alltså, för jag minns att jag läste någonting om andra världskriget, att det var typ den tyska armén var helt utarmad och man satte in de här pyttesmå killarna från Hitlerjugend som inte
Nej,
heller
men det var mycket, mycket senare.
Okej. När är vi nu då? Vid det
vi är
dagen?
Juni 44, sommaren 44.
Och då är fortfarande nazistiska trupperna liksom starka? Och...
mycket starka. Och de här små pojkarna från Wyoming och Idaho och annat, det tog lång tid innan de överhuvudtaget lärde sig att behärska det krig. Så de gick åt ganska många från början.
Hur länge höll man på där nere i Frankrike då? Alltså i Normandie vid landstigningen?
Det var inte så lång tid. För att de hade ju trots allt väldigt med de där konstgjorda hamnarna man boxerade över. Man hade ju ständigt... landsätta nya tanks, nya kanoner, även om de blev sönderskjutna från början, så de hade en oerhörd materiell överlägsenhet. Dessutom så behärskade man ju luften. Man hade jaktplan och bombplan och tyskarnas luftförsvar var ju nästan utslaget.
Och sen då?
Man slog sig genom Frankrike, intog Paris som förklarades som en öppen stad som man slapp att skjuta av bombaren. Och det var bland annat en svensk diplomat som var väldigt aktiv där. Jag har glömt vad han hette, men han lyckades få det tyska överkommandot att acceptera att det skulle bli en öppen stad och inte skjuta den sönder och samman.
Alltså som i att vi släpper er fria nu?
Ja.
Okej.
Och sen kämpade man sig fram. Man kom till slut till Ren. Och där hittade man...
Just det, för man kämpade sig norrut då alltså.
Ja, nordväst.
Först in i landet, ja. Och sen upp. Jag har ju lärt mig nu var Ren ligger.
Ja, man kämpade sig upp mot nordväst. Mm. Och med tiden så kom man fram till Ren. Och Ren är ju en väldigt stor flod, väldigt strid flod. Och det var ju svårt för dem att ta sig över. För där satt tyskarna på andra sidan och sköt allt vad de orkade. Men av någon obegriplig anledning så hade man glömt, tyskarna glömt att spränga en bro. Det blir Remagen heter det. Och där kunde de skicka över trupper och att etablera ett brohuvud där.
Det låter ju superklantigt.
Ja, det var superklantigt. Så tyska överkommandot och Hitler blev ju störtsura. Men de kunde ju inte göra någonting. Så att till slut så tog man Tyskland också. Man kunde gå upp genom Tyskland. Och där mötte man inte särskilt mycket motstånd, utan man kom ganska snabbt upp till Berlin. Och med tiden så möttes, det finns en berömd bild, när en sovjetisk soldat och en amerikansk soldat tar varandra i hand vid en plot som heter Elbe.
Och var ligger den då?
Söder om Berlin.
Ja, och sen då drar man liksom in i Örnens näste då, det vill säga Berlin. Ja. Det var liksom där som allt sköttes, eller?
Ja, det var det. Men Berlin intogs utav sovjeterna. Ja.
De han först?
Ja, sen kapitulerade tyskarna.
Hitler tog livet av sin bunker.
Ja, och sen kom det då väldigt komplicerade fredsförhandlingar i en förstad i Berlin som heter Potsdam. Mm. Och där satt man och så bestämde man sig för... Det hade man i och för sig kommit överens om tidigare, men det var detaljproblem med gränsdragning. Man kom överens om var gränsen mellan det sovjetiska ockupationsområdet skulle gå och det allierade ockupationsområdet skulle gå.
Och det är det här som jag tycker är så himla konstigt. Att man direkt bara, vi delar upp det här landet i två delar. Man borde ju ha lärt sig liksom, vid det här laget kan man ju tycka... Att det här med att dela upp länder, det är en dålig idé.
Ja. Men redan då hade ju misstron mellan de allierade och Sovjetarmén börjat.
Och hur kommer det? Jo, just det, för att du berättade ju redan i förra avsnittet om det här med kommunisterna och att det inte var riktigt något man höll på. Man gillade inte riktigt det.
Nej, det gjorde framförallt inte USA. USA började ju inse här att här skulle man bli en stormakt. Och Sovjet var redan en stormakt. Så att man misstrodde varandra enormt mycket.
Men hade det med politik, det fattar jag inte heller, hade det med politik att göra? Man tycker ju liksom att Alltså, hade du att göra med den kommunistiska ideologin?
Ja, det var väl inte så mycket det, utan det var nog mest makt och inflytande. Men du säger att det var ett misstag att dela upp Tyskland, och det var det ju. Men ett ännu större misstag, det var ju att dela upp Berlin. Man gjorde en tysk, en rysk, en amerikansk, en brittisk och en fransk sektor i Berlin. Med tiden så slogs ju de här sektorerna ihop, de allierade sektorer.
Så det blev alltså väst mot öst?
Ja, Västberlin och Östberlin, ja. Strax efter man hade slagit ihop den västra sektorn, så börjar man fundera på om man inte skulle göra en stat av sina ockupationsområden. Man funderade på om man skulle göra någon slags Västtyskland. Och då blev ju Stalin störtsur. För så kan man ju inte göra, tyckte han. Han bestämde då att Berlin skulle stängas av, för den låg ju i den östra ockupationszonen.
Men varför blev han så sur?
Han blev ju sur att det här skulle ju ge dem ett större inflytande.
Över?
Ja, över Europa och överhuvudtaget.
Ja, men om man redan hade bestämt sig för att man skulle dela upp Tyskland i två delar, så tycker man väl lite så här, ja, då borde man få göra lite vad man vill med de där två delarna.
Ja, men det tyckte inte Stalin.
Vad ville han då?
Han ville ju ha Västtyskland också.
Varför?
Ja, Stalin och Sovjet, deras stora strategi, det var ju att i framtiden undvika anfall från väst. De satte ju upp Polen och Baltikum och massa stater satte de upp som skydd för kärnan i Sovjet. Då ville de ju att även Tyskland skulle bli en försvarszon för Sovjet.
Men borde man inte bara, okej, vi tar även Holland och Belgien och så har vi liksom fritt hela vägen till vattnet?
Ja, det ansåg ju amerikanerna att Sovjet, att de tänkte så.
Mm.
Och det var grunden till det kalla kriget.
Mm-hmm.
Men vi måste stanna kvar en liten stund bara i Berlin. För att när Sovjet fick reda på det här planen om ett Västtyskland, då stängde de av alla vägar till Berlin. Berlin hade ju inte någon mat och olja eller kol eller någonting. Så att då fick amerikanerna i första hand dra upp en massa DC-3 och DC-4 och lastade olja och kol och mat och grönsaker och startade luftbron 1948-49.
Och det var Stalin ändå okej med? Att de åkte
han, kunde inte, han kunde ju inte skjuta ner planen.
Nej, just det.
Så att de höll på i åtskilliga månader tills staden gav upp och öppnades de här vägarna, och sen blev det ett Öst- och Västberlin.
Aha. Kan man säga då att de som vann kriget ändå hade lärt sig lite från första världskriget, att man inte ska hålla på och göra motståndarsidan utfattig och revolutionär?
Nej, det hade man inte lärt sig. För att både Sovjet och de allierade började med att suga ut Tyskland. Sovjet var ju värst. De tog ju alla maskiner och bilar och allt som fanns i den östra delen av Tyskland. Men de allierade var inte dåliga de heller. De tog maskiner från Ruhrområdet och överhuvudtaget så försökte de att svälta ut Tyskland på sitt sätt. Men sen i samband med det här med luftbron och kalla kriget och annat, då insåg ju de allierade, framförallt amerikanerna, att så här kan vi ju inte hålla på. Vi måste ha ett starkt Västtyskland. Och då startade man något som heter Marshallhjälpen. Och det var miljarders miljarder dollar man pumpade in i det tyska näringslivet. Och det blev med tiden det så kallade tyska undret. De startade fabriker överallt och de var ju duktiga, hade utbildad arbetskraft och kunde till slut, eller med tiden, exportera sina varor över hela världen. En sak som jag glömde, det handlade om krigsslutet. Jag måste ta upp det, det heter de fördrivna.
Mm.
Det blev ju nya gränser. Det bodde tyskar söder om Baltikum i en stad som heter Königsberg. Det heter Östpreussen på sin tid. Det bodde tyskar i Tjeckoslovakien som heter Sudettyskar. ryssarna eller kommunisterna, som USA sa, de fördrev alla de här tyskarna.
Efter krigsslutet?
Efter krigsslutet, ja. Det blev alltså en enorm del, så blev det ju en väldig arbetskraftsreserv som man kunde utnyttja sen när det gick bra. Men det var ett stort lidande. Det här skedde på vintern och våren. Folk dog som flugor.
I vandringen?
Då. I vandringen, ja. Och det här hade en väldigt stor betydelse sen för kalla kriget och rysshatet i Västtyskland framförallt.
Jaha, vad hände med de här utvandrarna?
Var alltså, de blev ju en arbetskraft, de var välutbildade.
Alltså de försvann till, de kom till Västtyskland,
ja,
alltså?
Flertalet kom till Västtyskland, i Berlin också en hel del. De kan vara delvis grunden till det tyska undret. För det var alltså massor med välutbildat folk som plötsligt kom.
Vad intressant, det hade jag ingen aning om.
Nej, men det här var alltså en jättegrej under hela 50-talet. Jag minns själv när jag var i Tyskland på 50-talet att det gick tv-serier och man hade bilder från Königsberg, som var en stor stad som heter Kaliningrad idag. Och bilder från östra Tjeckoslovakien där de här de fördrivna hade bott. De fördrivna hade bott. Och det var en jättegrej som höll på väldigt länge.
Hur menar du med jättegrej då?
Dels så var det ju att de här människorna fick ju se sina hemtrakter. Men det, hela tiden så var det ju en speaker som talade om att här kommunisterna har tagit över. Och se vad kommunisterna har gjort. Och det här blev ett grund för ett jättestort kommunisthat. Och misstänksamhet mot Sovjet och kommunismen.
Mm. Och nu är vi på 50-talet.
Ja,
när kommer muren då?
Den kommer 61.
Varför slog man upp den?
Det minns jag också. I Sverige och i västvärlden så framställdes den som en skyddsmur för kommunismen. Men i själva verket, det fick man reda på långt senare, så var det en mur som byggdes för att inte välutbildat folk i Östtyskland skulle smita över till väst. Det var ont om jobb i Östtyskland. Och i väst skrek efter välutbildat folk. Det var en medveten politik från Östtyskland att man satsade på utbildning. Hög utbildning, teknisk utbildning och flertal, eller många av de här. Man räknar med att det var en 40-50 000 som hade flytt över till väst ifrån Östtyskland. Och där skadade ju dem väldigt mycket. Mm. Det var därför som muren byggdes, inte för att skydda kommunismen ifrån skadligt inflytande från väst.
Okej, och jag har ju också varit där relativt nyligen och jag har lärt mig att själva muren, det var inte liksom något som delade Europa i två delar, utan det var en mur som gick runt Västberlin.
Ja, just det.
Eller hur?
Ja.
Så att egentligen så var det liksom inte gränsen mot öst, utan det var Västberlin var inringat i en mur.
Ja, det var det. Men samtidigt så var det var inte en mur, men det var ju taggtråd och mineringar och annat. Hela gränsen mellan öst och Västtyskland.
Just det, men det var ju lite längre bort, lite mer västerut, eller hur?
Mm.
Men för det var min bild av Öst- och Västberlin var att det var liksom där som splittringen mellan Sovjet och västvärlden låg. Men det var det ju inte.
Nej, det var det ju inte. Men det var ju enkelt för alla filmmakare och folk, författare och annat att skriva om. Berlinmuren kallades den ju.
Mm.
Det var ju lika hermetiskt tillslutet lite längre bort då, gränsen mellan Öst- och Västtyskland.
Mm.
Och det var alltså kulsprutenästen och hundar och binfält och annat. Ända från Östersjön och ända ner.
Till?
Ja, vad slutar det?
Slutar det i Österrike eller Schweiz?
Ja, nej, måste vara Österrike.
Aha. Men det finns ju väldigt mycket bra filmer och sånt där som handlar om det där ju.
Mm.
Jag såg någon bra dokumentär om alla som hade lyckats fly.
Ja.
Och då förstod jag det som att om man lyckades fly från Östtyskland till Västtyskland, då fick man liksom fri lejd. Då var det klart. Då var man fri.
Ja.
Men då fick man stanna där i Västberlin. För att annars det var måste det väl varit rätt svårt att ta sig ut därifrån vidare till till exempel? Nej.
Det gick alldeles utmärkt att göra. Det var två autobahn som gick till Västberlin, som var fria, som sovjeterna inte kontrollerade.
Så om jag hade flytt från öst in i Västberlin och ville vidare till, säg, Frankrike,
ja,
inga konstigheter med det?
Nej.
Även om de vid gränsstationen visste att här kommer någon från Östberlin som har flytt?
Så det var inga problem.
Hur var det med västberlinarna? Fick de åka in i öst?
Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Jag tror knappast det.
Och hur gick det för... Var Östtyskland ens att nämna som tyskt? Eller var det bara som en enklav till Ryssland?
Ja, i praktiken var det ju det.
Ja.
Man satsade ju medvetet inte på en tysk, östtysk industrialisering. I och för sig naturligt, eftersom de östtyska områdena aldrig var så industrialiserade som i omkring Rhen och omkring Hamburg och annat. Men ändå, det var ett fattigt land. Och sen övervakades det ju väldigt noga av Stasi. Det var många människor som inte trivdes där, men... Nu på senare tid så har en massa människor vittnat om att de trivdes väldigt bra. Man hade till exempel fri utbildning, garanterade jobb. Och det hade man ju inte i väst. Man hade det ganska bra om man var kommunist. Eller åtminstone accepterade kommunismen.
Och samtidigt då, i Västtyskland på 60-talet, då håller man på med undret, man håller på och bygger, man håller på och exporterar och blir rika och sånt där. Men vi har ju inte pratat någonting egentligen om vad som hände i Nazityskland med befolkningen och judutrotningen och allt sånt där. Men det finns ju så himla mycket litteratur och filmer och sånt där. Så jag tänker, folk vet ju. Men jag har fattat det som att när de första revolutionen kom, eller revolutionärerna kom i Frankrike, att det hade delvis att göra lite med att man så här hade svårt att hantera ens föräldragenerations tystnad om vad som hade hänt under kriget. Det måste ju varit as mycket så i Tyskland.
Det var det ju. Det började med det här slutet på 60-talet. Det började med ett studentuppror i Berlin. Och
just det berättade du om när vi pratade om Frankrike. Det var där det faktiskt började, studentupproret.
Och där var en student, han hette Rudi Dutsche, och han blev skadad, skjuten eller slagen av poliser. Och han kom att bli någon slags symbol för hela 68-rörelsen, eller framför allt för terrorismen på 70-talet sen. Han blev en idol. På samma sätt som nazisterna hade en idol som hette Horst Wessel, som de skrev sånger om.
Var han också en martyr, eller?
Han var martyr, ja. En nazistisk martyr på 30-talet.
Jaha. Men jag tänkte på det här med studentupproren och så. Det måste ju ha berott jättemycket på att det fanns väldigt många studenter i och med att man hade satsat så himla mycket på utbildning,
ja,
eller?
Ja, det hade det. Dessutom så 60-talet var ju ungdoms... årtiondet. Alla 40-talister fick ju barn. Mycket barn fick de under och efter kriget. Och de växte upp och var i 20-årsåldern då på 60-talet.
Just det.
Det var ju i studentkretsar som sen de riktiga terroristerna värvade folk. Den röda armén, det rött armé.
Varför dök de upp överhuvudtaget? Terroristerna,
ja,
liksom.
De hade ju ett starkt stöd utav ungdomen som såg dem som hjältar mot föräldragenerationen, framförallt då mot föräldragenerationens synder. Men sen gick det ju snett, de blev ju radikaler och radikaler, började skjuta folk och råna banker och allt vad det var.
För från början så tycker jag mest att de lät lite som bortskämda skitungar.
Ja, jo, det är någonting åt det hållet var ju.
Det var väl folk med utbildning och akademisk bakgrund.
Ja, det var inte någon arbetaruppror på något sätt.
Var det också lite av en så här fluga? Att det var lite modernt att vara terrorist på den här tiden?
Det var ju överhuvudtaget så var det väldigt mycket terrorism på 70-talet. Jag vet inte om man kan kalla det för en modefluga. De tog ju över flygplan och det var en massa elände. Det var palestinier på den tiden också. Och jugoslaver, och ja, det var överallt. Man tog dem ju till fånga till slut och satte in dem. Det var Bader, Meinhof och Gudrun Ensling. satte in dem i ett beryktat fängelse. Och där dog de. Mycket tveksamt om de tog, man tog livet av dem eller om de verkligen dog i fängelset. Det skrevs mycket om det på den tiden. Men man fick ju inte dö på själva rörelsen för det. Det är flera generationer som höll på ganska länge med terrordåd av olika slag.
Hur var det med resten av Tyskland på den här tiden då? Pratade man mycket om men, judutrotningen och hur man hade behandlat romer och homosexuella? Och...
Inte mycket. Det kom långt senare. Det var inte fram på 90-talet eller 00-talet som man överhuvudtaget började göra upp. För att då var den äldre generationen ju borta med. De som hade gjort något, de dog ju på 80- och i vissa fall 90-talet. Och då blev det ju fritt fram på något sätt att börja forska i vad som egentligen hände. Man visste ju om de här stora Auschwitz och allt vad de hette. Men det talades inte mycket om dem. En av de saker som drog igång den här debatten, det var ju den här stora filmen. Holocaust-filmen, vad den nu hette, som gick som tv-serie och som var en film också som handlade om hur tyskarna förhöll sig till förintelselägren. Filmen visade där att det var väldigt många tyskar som kände till det. En del tyckte det var bra, andra ville inte tala om det eller veta om det överhuvudtaget. Sen drogs det igång med filmer och böcker och ja, överhuvudtaget. Man har ju ett stort Holocaust- monument i Berlin bland annat.
Men det är ju väldigt nytt.
Mm, det är väldigt nytt. Man pratar inte mycket om det på 60-70-talet och 80.
Men det måste ju påverka en nation väldigt mycket att man liksom går omkring med en gemensam munkavel på något sätt.
Ja, säkert. Det var väldigt många tyskar som överhuvudtaget inte, när det började pratas om det, som ville tänka på det, vi är oskyldiga, vi visste ingenting. Och det var en förhärskande tanken i alla fall.
Fanns det en stor motståndsrörelse alltså till nazismen i Tyskland?
På andra världskriget 30-40-talet? Ja, stor och stor. Det var ju några studenter som delade ut broschyrer i München eller vad det var. Men det var ju... Man ska inte säga att det var oskyldigt, för de sköts ju till slut. Men det hade ju ingen betydelse egentligen. Det som hade betydelse, det var ett växande motstånd inom tyska armén. Hitler förklarade i början av anfallet på Sovjet att hans generaler var odugliga, att han själv skulle bli överbefälhavare.
Jaha.
Och det här blev inte populärt bland den preussiska Aden, som var höga officerare. Det var två stycken mordförsök mot Hitler. Det ena blev helt misslyckat. Det var en jag kommer inte ihåg om han var general, men han var på alla fall en hög officer som skulle flyga tillsammans med Hitler. Och då hade han med sig någon flaska med, om det var nitroglycerin eller vad, men den utlöstes aldrig. Och sen är det den berömda 20 juli-attentatet, när en tysk officer gick in i högkvarteret med en bomb som sen utlöstes, och Hitler räddades av ett bastant ekbord.
Jaha.
Som det var flera som dog alltså i attentatet, men Hitler blev skadad i armen och sånt där bara. Och de tog de ju livet av på något otäckt sätt. Hängde de upp och ner i pianotråd och sånt där. Och var riktigt otäckt.
Usch.
Men någon motståndsrörelse fanns det egentligen inte.
Nej.
Tyska folket ansåg fortfarande att Hitler var bäst. De levde bra. Jobb fanns det och pengar hade de. Och det var ju elände sen under bombningarna. Men det var ju fortfarande Hitler och hans anhang som gällde för tyskarna.
Hur har det här påverkat Tyskland? Märker man det på något sätt idag?
Nej, det tror jag inte.
För jag tyckte att det var väldigt tydligt nu när jag var i Berlin att man idag jobbar mycket för att berätta om vad som har hänt. Det är inget hysch-hysch. Man har det stora monumentet. Man har ett jättestort judiskt museum som är delar av det är fantastiska. Liksom. Mm. Där hade jag faktiskt ingen aning om att man på något sätt var så öppen med det som hade hänt.
Nej, men det är man ju. De föräldrar som deltog i eländet på 30- och 40-talet, de var ju födda någon gång början på seklet. Deras barn är ju idag 75-95 år sådär.
Mm.
Så att de som idag bestämmer i samhället i 40-årsåldern, de är ju barnbarn. Mm. I vissa fall barnbarnsbarn till och med, till de som ställde till det.
Vad hände med alla judarna som lyckades fly innan allting satte igång? Kom de tillbaka sen?
En del gjorde det. Men flertalet var ju etablerade. I Sverige bland annat.
Ja.
Och i USA framför allt. De var etablerade. Varför skulle de återvända till ett sargat Tyskland? Det fanns liksom ingen anledning. Det var ju oftast välutbildade och duktigt folk som flydde. Och de lyckades ju bygga upp en framtid i de länder där dit de flydde. Mm. Så det var liksom inte några. Det var inte många, det var en hel del som gjorde det. Men inte så många.
Hur är det idag då? Är det många judar som bor i Tyskland? Vet du det?
Nej, jag vet inte hur många det är, men jag tror inte det är så förfärligt många.
Okej, men om vi nu bara hoppar framåt igen. Nu har vi gått igenom det här med terroristerna. Och så kommer vi in på 80-talet.
Mm.
Finns det något som du skulle vilja säga om 80-talet?
Nej, men man kan väl tala några ord om partisystemet i Tyskland. Det står i tidningarna nästan varje dag. Det finns ett socialdemokratiskt parti och det finns ett kristligt parti. CDU heter det, som Merkel är chef för idag. Och sen finns det ett systerparti. Eftersom CDU huvudsakligen är protestantiskt så måste det ju finnas ett katolskt systerparti i Bayern.
Eftersom, det har vi ju lärt oss, ja, att södra delen av Tyskland är ju katoliker.
Mm. Och det heter CSU. Och de två, de samarbetar ju ständigt och jämt. Men i alla fall, det är två olika partier. Och det tredje partiet, det är det gröna, de gröna.
Ja, Tyskland var väl väldigt snabba med att få in miljöparti.
Ja, det var de. Och där fanns en berömd ledare för det partiet som heter Joschka Fischer. Och han skriver idag, jag tror det är DN eller möjligen Svenskan, lite då och då. En ovanligt klok.
Vad sa du, mamma?
DN var jag. Mm. Och de här tre partigrupperna har... Det är ytterligt ovanligt att någon hade majoritet, utan de har ofta samarbetat på olika sätt. Det har varit CDU plus de gröna, det har varit CDU plus Socialdemokraterna. Och så här är det fortfarande. Och det är ju lite intressant att de har visserligen bittra partistrider, men när det kommer till kritan så samarbetar de. Och det har ju gynnat Tyskland, tidigare Västtyskland, väldigt mycket. Att det inte har varit såna uppslitande partistrider i alla fall i ett sånt stort och rikt land.
Jaha, jag förstår. Och då och det var 80-talet då? Oerhört snabbt.
Ja, det var oerhört snabbt.
Muren föll ju där.
89, ja.
Mm.
Och då var Helmut Kohl. Han lever ju fortfarande, även om han är svårt handikappad. Han betraktas nu som en stor hjälte. Han skapade det återförenade Tyskland. Han införde euron och han satsade miljarder på att bygga upp Östtyskland. Det var inte populärt då. För man tyckte att vad 17 ska de ha så pengar av oss för? De får väl klara sig själva. Han och hans parti ansåg att om Tyskland skulle överleva i framtiden så måste man få igång Östtyskland.
Det hade ju funkat med Västtyskland liksom.
Mm, ja. Men och vad man gjorde, det var att bygga vägar. Man har fantastiska vägar i gamla Östtyskland, nya fina autobahn
som går
Ja, kors och tvärs. De går till Warszawa och går till Ungern och ja, Tjeckoslovakien. Och man kan åka från Berlin ner till södra Tyskland på nolltid. Det är genom Östtyskland. Sen säger man lite elakt idag att det räcker inte med att bygga vägar, utan man måste göra om folks huvuden också. I östra Tyskland så hade man, dels så var det från början ett område som var ganska outvecklat när det gäller industrin. Och dels så hade de levt under Stasi och östtysk regering under ganska lång tid. Så folk var inte särskilt pigga på att starta företag och utveckla området. Så att det är fortfarande ett väldigt fattig del av det nya Tyskland.
Mm. Vad hände sen då på 90-talet? Höll man på bara att försöka sätta ihop landet igen?
Ja, det var huvudsakligen så.
Och man höll på med EU och var supermäktig där.
Ja, det här med EU kanske man ska ta lite kort bara. Den bildades ju genom att Frankrike och Tyskland bestämde sig för att aldrig mera kriga redan i början på 50-talet. Då bildade man något som heter Kol- och stålunionen.
Mm.
Och sen så utvecklades den till EEG heter det. Och grunden till det var Romfördraget. Det var 56. Och då var det ju Frankrike, Tyskland, Holland, Belgien, Österrike. Sen anslöt sig England och en del andra stater också till EEG som bildades 93. Och nu var det ju så att 93 så var Tyskland den rikaste och mäktigaste staten i hela Europa. Och de fick ju då ett väldigt stort inflytande i EG som vi ser idag också. Man läser om Merkel i tidningarna nästan varje dag. Det är ju tyska banker, men även franska, men framförallt tyska banker som har lånat ut massor med pengar till Sydeuropa, till Grekland, till Spanien, Portugal och Italien. Där är en rundgång som man måste vara kvalificerad ekonom för att begripa överhuvudtaget. Jag är inte ekonom, men jag ser ju, jag är ju läskunnig. Så jag ser ju att de här så kallade stödpaketen som ges till Grekland och Spanien och allt, inte Spanien men Portugal, det är ju pengar som är lån. Man skänker inga pengar, utan man lånar ut pengar. Och de pengarna ska ju betalas tillbaka. Har man hållit på ett antal år och fått stödpaket så räcker ju inte pengarna till att utveckla landet, utan det gäller ju att betala tillbaka lån och räntor. Det är saftiga räntor man får betala på de här lånen. Så man undrar, vad har man stödpaketen till annat än för sin egen del så att ens egna banker överlever?
Och får in lite pengar på ränta och så.
Mm.
Intressant.
Jag tror i alla fall att det är så det går till. Det måste finnas någon tanke bakom. Men jag tycker man läser lite då och då i tidningarna om att ett lån förfaller till betalning och Grekland måste ha pengar, annars går de i konkurs. Så att någonting ligger väl i den här konspirationsteorin i alla fall.
För det kan du ändå hålla med om att det är en konspirationsteori.
Ja, absolut.
Ja, okej. Okay. Och EG blev ju så småningom EU.
Ja.
Vad är skillnaden?
G står för Gemeinschaft och U står för union.
Ja.
Och det måste väl vara det att det är det här bråket inom EU. Hur mycket makt ska EU ha och hur mycket ska de nationella staterna ha? Och det måste ju ha med det att göra att unionen är starkare än gemenskapen.
Mm.
Tror jag.
Ja. Och sen så är euron introducerades. Var det ett tyskt initiativ?
Nej, det var ett fransk-tyskt initiativ. Frankrike ville ha myntenheten euro.
Mm.
Och det var Mitterrand som var konseljpresident eller vad det heter i Frankrike då. Och Kohl ville inkorporera Östtyskland. Och det ville ju inte Frankrike, för de var ju ständigt rädda för Tyskland. Och då gjorde de en kohandel. Kohl fick inkorporera Östtyskland om han övergav D-marken, som var myntenhet tidigare.
Aha, det ville han egentligen inte göra, eller? Han
Nej,
inte...
D-marken hade ju ett enormt, den var ju världens starkaste valuta och den var ju På något sätt så var det förknippat med det tyska undret och tysk stark ekonomi, och införa euron då, det var ju inte populärt.
Nej. Men i och med att den, det var före detta D-marken som nu blev euron, så blev den liksom värderad i sig. Fick den ärva alla de här liksom egenskaperna?
Ja.
Och nu så är vi framme, det var, när var det här ungefär? Var det på 00-talet eller var det på 90-talet?
Det var 90-talet, alltså.
Vad har hänt sen då på 00-talet?
Ja, egentligen är vi ju klara. För att vi har pratat om Merkel.
Ja, berätta lite om Merkel bara kort.
Merkel är en nordtysk forskare som hon är doktor i någonting, fysik eller kemi eller någonting. Prästdotter ifrån Östtyskland som gjorde karriär i CDU. Hon försökte kandidera som kansler redan tidigt på 90-talet. Men då blev det Gerhard Schröder som vann. Hon har väl starka armbågar, antar jag. Lyckas manövrera sig fram till att bli kandidat till kanslersposten 2005, tror jag det var.
Och gör hon ett bra jobb, eller?
Hon har utsetts nu i ett antal år till Tysklands starkaste, mest populära politiker. Så att det gör hon antagligen.
Hur sköter hon det här med Öst- och Västtyskland då, det där då?
Det verkar som det är... I alla fall motsättningarna är ju nedtonade nu. Hon kommer ju själv ifrån Östtyskland och jobbar i väst.
Mm.
Så att det tror jag inte är några problem längre. Annat än att Östtyskland, som jag sa, har väldigt dålig ekonomi fortfarande.
Hur mår Tyskland då? Så i stort? Som
Tyskland mår utmärkt. Vi är fortfarande Europas starkaste makt. Har numera också en NATO-armé. Med flygplan och tanks, och USA har planterat ut atombomber lite överallt också. De sitter ju kvar sedan det kalla kriget. Och som sagt, ekonomin går bra.
Och ändå finns det missnöjes extremister som nynazister i det där landet?
Ja, det är klart att det har gått så lång tid nu så att man börjar se nazisterna som hjältar igen. Med ordning och reda och man får ha uniformer på sig och annat skojigt.
Mm. Är det något du tycker vi har glömt om till exempel andra världskriget?
Det finns hur mycket som helst. Men jag tror att vi har gett en ganska så mycket kort, men i alla fall ganska rättvisande bild.
Mm. Vi kommer säkert in på det igen. För att jag vet att du vill prata om Storbritannien nästa gång. Jag är lite sugen på att vi ska prata om ett mindre land. Som, vi får snacka lite om det här, så kanske det blir lite av en överraskning vilket land det blir nästa gång.
Okej.
Okay. Tack för idag. Tack mamma.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.